public service. En institution som är älskad av vissa.
Det är en absolut självklar del i vår demokrati.
Och hatad av andra.
Därför är det, tror jag, bra om man lägger ner public service.
I sin nu drygt 100 år långa historia så har public service ständigt varit omdiskuterat.
BBC has become, I think, an outlet for the woke liberal sort of woke artery.
Är det vänstervridet? Högerängsligt?
Public service är inte vänster. Ni kan tycka det hur mycket ni vill.
Är det för dyrt, för brett, för smalt?
I just don't think that people should be forced on pain of imprisonment to pay what is essentially a highly regressive poll tax.
I den här programserien frågar vi oss, hur blev public service som det blev? Är det en högmodig idé? En 1900-tals relik? Eller är det viktigare än någonsin?
The thing with public service broadcasting is that it's kind of impossible. It's impossible to get it right.
Du lyssnar på Omöjligt uppdrag. En serie i tre delar om public service födelse, strider och framtid i Europa. Avsnitt 3. En hotad institution.
Mer Per, för nu är de på plats. Varsågoda.
Ja. Välkomna till dagens pressträff. Idag har regeringen fattat beslut om...
En mulen och kylig dag i slutet av maj 2025 kallar Tidöpartierna till presskonferens. Den är lång, den är tråkig, den är bitvis obegriplig för en oinvigde. Den handlar om framtiden för public service. Och presentera framförallt förslag som redan varit kända i över ett år.
Innan vi går in på detaljerna i propositionen som jag förstår att ni är mycket nyfikna på så vill jag ändå...
I SVT Nyheters direktsändning om sin egen framtid kommenterar Kulturnyheternas redaktör Per Andersson vad man ska ta med sig från den här timmen.
På det stora hela tycker jag budskapet idag till public service-företagen, till svenska folket som tar del av dem att vi fortsätter som tidigare. Sveriges Television och Sveriges Radio ska fortsätta höra till de stora dominerande företagen i mediesektorn i Sverige.
Det låter inte som en katastrof direkt, Freddy.
Nej, det gör ju inte det, men det är annat ljud i skällan från Silla Bänke, vd för det här bolaget, Sveriges Radio.
Jag har ju varit ganska tydlig redan från början att om det här förslaget blir verklighet så kommer det innebära en stegvis nedmontering av Sveriges Radio.
Liknande ödesmättad retorik kommer från både Utbildningsradion och Ann Lagerkrans på SVT.
Det medför stora konsekvenser för SVT och vi kommer stå inför stora rationaliseringar.
I det här sista avsnittet av Omöjligt uppdrag ska ju du, Freddy, grotta ner dig i det här. Är public service hotat som idé eller institution eller kanske som både och? Och hur väl stämmer visionen om medier i allmänhetens tjänst ihop med verkligheten i Europa idag?
Exakt. Och hittills i den här serien så har det varit ett stort fokus på BBC och public service unga dagar i det lilla nordvästra hörnet av Europa. Men den här gången så ska vi åka ut på en resa genom kontinenten.
Ja, kul.
Verkligen. Jag tänker att vi ska börja med att dyka in i en av europeisk public service mest centrala uppgifter.
Just det, nyhetsjournalistiken.
Alltså det är ju jätteviktigt. Självklart jätteviktigt, men nej. Jag pratar såklart om det här. En för resten av världen totalt skogstokig och bizarr tv-händelse som heter Eurovision Song Contest. Det är ju här som den genomsnittliga svensken en gång om året får stifta bekantskap med i princip alla Europas public service-bolag. När de under vad som känns som en evighet kopplas upp mot miljontals tv-tittare.
Good evening, Europe!
För att ge poäng till sitt respektive lands favoritbidrag.
Ett national point, tamata imorgon.
It took me several years to really understand what this thing even was and why people wanted to watch it.
Alec Badenoch, mediehistoriker på universitetet i Utrecht, bor sedan flera år tillbaka i Nederländerna, men är, som ni hör, amerikan. Eurovision-cirkusen var en stor kulturell chock och det tog lång tid innan han fattade vad det var och varför någon överhuvudtaget ville se på det. Men till slut så lät han sig charmas. Och som medieforskare med fokus på public service så var det här spektaklet faktiskt väldigt intressant.
That's a good model for understanding public service broadcasting in the sense of, you know, they're trying to make it very public, very interactive. They're trying to bring everybody together.
I den här musiktävlingen manifesteras public service sekellånga uppdrag att underhålla, men upphöjt i 100. Och man gör anspråk på vad i allmänhetens tjänst för en allmänhet som plötsligt inte bara är ett enskilt land utan en hel kontinent. Arrangör för hela kalaset är Europeiska Radio- och TV-unionen, EBU, som, säger Alec Badenoch, hellre hade velat ägna sig åt andra grejer. Men som under decennier skapat ett monster som är svindyrt.
It ends up being, you know, having just this absurd amount of rules. It's this clunky thing.
Men helt onedläggningsbart.
If they could stop doing it, they would, but they can't.
När EBU inte gör Eurovision driver de bland annat lobbyverksamhet för att främja europeiska public service mediers intressen. Mellan varven så publicerar de reklamfilmer som den här.
Today is victory in Europe day.
We broke the news of peace to Doreen, brought Jakob man's first steps on the moon and showed Alina the fall of the Berlin Wall.
Som handlar om hur de minsann organiserar ett stort gäng fria och oberoende public service-företag som är centrala för människors liv och deras möjlighet att få korrekt och opartisk information.
Celebrating 100 years of public service media. Keep media good. An initiative of the European Broadcasting Union and your public service media.
Men går man igenom listan över EBU:s medlemsföretag och skärskådar vilken grad av frihet från statlig inblandning de faktiskt har, är det många gånger rätt så deppig läsning.
The most progressive people in the EBU are quite embarrassed, in fact, by some of their members.
Ja, det finns de inom EBU som till och med skäms, säger Marius Dragomir. Han är chef för tankesmedjan Media and Journalism Research Center, som bland annat driver hemsidan State Media Monitor. En databas där idén är att man ska kunna gå in och söka upp i princip vilket offentligt finansierat medieföretag som helst och se om de är fria och oberoende eller om de är ett statskontrollerat propagandaverktyg. State Media Monitor grottar ner sig i organisationernas finansiering, styrning och redaktionella frihet och sätter sedan en etikett. Från independent public, oberoende public service på ena delen av skalan, till state controlled, alltså helt statskontrollerad, på den andra. Det finns 7 olika kategorier man kan hamna i som visar graden av statlig kontroll. Men det centrala, det är ordet independent, säger Marius Dragomir. Det är det som trumfar allt. Det är det redaktionella oberoendet som är nyckeln för att kunna räknas som ett fullvärdigt medium i allmänhetens tjänst. Och State Media Monitors kategorisering visar ett tydligt geografiskt mönster. I Nord- och Västeuropa är de flesta public service-företag att betrakta som redaktionellt oberoende, från staten och regeringen. Allt från företag som BBC som vi pratat till leda om i den här programserien till isländska RUV eller det här bolaget Sveriges Radio. Men ju längre öster och söderut man kommer, desto dystrare blir det. Medan Europas västländer efter andra världskriget började vidga betydelsen av public service genom att arrangera trevliga musiktävlingar så var östblockets radio och tv till största del statskontrollerad kommunistisk propaganda fram till Sovjets fall i början av 90-talet. Sen skulle de plötsligt övergå till att göra public service av västligt snitt.
Pretty much all of them wanted to convert their state media systems into public service companies after the fall of the Soviet Union.
Det säger sig självt att det inte är något som går på en eftermiddag.
And very few of them succeeded.
Gregory Farrell Lowe, professor i medie- och kommunikationsvetenskap.
there is a few public service media companies in Eastern and Central Europe, but not too many anymore. And Orbán has been especially successful in co-opting and capturing the entire media system in Hungary, which was at one point a bright light, a bright shining example of what's working, and no more.
Ungern var en gång i tiden ett av få lyckade exempel på att göra om tidigare kommunistradio till public service. Men sedan 2010 så har det gått i en helt annan riktning. Viktor Orbán och hans parti Fidesz genomförde en enorm mediereform och slog ihop alla public service-bolag och den statliga nyhetsbyrån motsvarande svenska TT till en enda organisation, MTVA. Tillsynen av verksamheten sköts av ett medieråd vars fem medlemmar väljs ut direkt av Fidesz-regeringen. De i sin tur väljer generaldirektören och styrelsen för hela MTVA.
When you look at who sits on their boards, who funds them and who controls their editorial agenda, you have the government.
Ungern hävdar fortfarande att deras public service är just public service, i allmänhetens tjänst. Men regeringsföreträdare och partilojalister sitter ju på alla inflytelserika poster i organisationen, säger Marius Dragomir vid Media and Journalism Research Center. Han beskriver hur medarbetare från premiärministerns kontor kan höra av sig direkt till chefredaktören för Ungerns statliga nyhetsbyrå och diskutera vilka nyheter som borde uppmärksammas.
The editorial control is coming indirectly, you know, people being in touch on the phone with the editor-in-chief in the morning and telling them what to cover or how to, what titles to put on stories and all these things. This news agency is essential because they actually produce the news content that is then spread to television and radio, but also that content is going to private media.
Det pratas ju ibland om public service som bärande för demokratin. I sig självt nästan en garant för fri och oberoende journalistik. Men det räcker väl inte att något kallas för public service. Frågan är om medier i allmänhetens tjänst liksom måste kopiera BBCs 100-åriga exempel rakt av för att det ska räknas. Eller åtminstone plita ner några egna förhållningsregler som garanterar att man tjänar allmänheten och inte statsapparaten.
This is extremely important, especially in countries that don't have the tradition, to make sure that they remain independent. You actually need to adopt some rules that would prevent governments from interfering with them.
Okej, Fredde, så länderna i Öst- och Centraleuropa befriades först från kommunismens Pravda Radio och försökte etablera fria oberoende public service-företag, men många av dem drogs tillbaka i gamla vanor.
Ja, det kan man verkligen säga. Det finns några få exempel på länder som haft stabila och oberoende public service-institutioner över längre tid. Länderna i Baltikum till exempel, eller Tjeckien är ett sånt exempel. Men annars så är det olika grader av statsmedia som vi har att göra med här.
Okej, och hur ser det ut om man blickar lite mer söderut mot Sydeuropa?
Ja, där är det faktiskt nästan lika deppigt, säger Marius Dragomir.
There is this trend and tendency among governments to think as public media as their own good. If I win the elections, this is becoming mine, which continues to this day.
Ja, det finns faktiskt en inställning hos många europeiska regeringar att public service-bolagen är en politisk tillgång, något som tillhör den regering som för tillfället har makten. Spanska RTVE räknar State Media Monitor som helt statskontrollerad. Och italienska RAI faller under en speciell kategori som finns lite varstans i Europa som kallas captured public or state media.
Okej, vilket innebär?
Alltså det innebär att det inte är helt statskontrollerat. Alltså kanske så är det inte till 100% finansierat av staten till exempel. Men regeringen hittar vägar och mer indirekt styra den redaktionella riktningen. Till exempel genom att ha makten att tillsätta sina gubbar på nyckelpositioner i företaget.
Just det, eller kvinnor kanske?
Inte så ofta kvinnor, men ibland. Och därigenom, genom att lägga sina gubbar eller tjejor där, kunna utöva påtryckningar på redaktionerna. Och gemensamt för de länder som har public service-företag som räknas som just captured, alltså fångade på svenska, det är att de oftast inte har formaliserat det här med armlängdsavståndet. Det finns ingen extern översyn över hur man följer sitt public service-uppdrag och inget sändningstillstånd som säger att man måste vara redaktionellt oberoende. Det finns stora luckor, helt enkelt.
Just det, för sändningstillståndet är ju det sätt som Sveriges Radio till exempel styrs på, eller BBC. Eller...
Absolut, man har ett sändningstillstånd som stipulerar vissa saker och så kanske man har en extern översynsmyndighet eller grupp eller någonting som ser till att man förhåller sig till det här sändningstillståndet. Så. Det är liksom en av de konstruktioner som ska göra att det är public service.
Att man styr men med en armlängds avstånd.
Exakt.
A government announcement causing shockwaves in Greece.
11 juni 2013. Grekland befinner sig i djup ekonomisk kris och behöver spara pengar. Regeringen bestämmer sig för en kontroversiell åtgärd och stänga ner public service-kanalen ERT.
The country's public broadcaster ERT is to close down almost immediately.
It took, as they say, an axe where they needed to do a scalpel.
En yxa där det kanske bara behövdes en skalpell, säger journalistikprofessorn Timios Saharopoulos.
So it closed it in order to reopen it in a reduced fashion.
Hela klubbet stängdes ner och skulle sedan öppnas upp igen. Kraftigt nerbantat var tanken. Regeringen beskrev ERT som en citat fristad för slöseri och nedstängningen som en besparingsåtgärd inom ramen för kraven från EU och minska ner antalet offentliganställda i Grekland. Och det här har varit, ska man komma ihåg, ett rejält problem i Grekland med alldeles för många som jobbar i offentlig sektor.
Greece has always had an inflated number of public servants. In fact, at some point they didn't even know how many they had.
Men kritiker menade ganska direkt att det handlade om politik. Att regeringen nu tog tillfället i akt och tysta en obekväm och oberoende journalistisk röst. Protester och strejker bröt ut i motstånd mot nedstängningen.
Protesters have gathered outside the Greek embassy in Brussels to voice their anger at the government's decision to pull the plug on ERT. Demonstrators told Euronews that it was another example of how Greece...
EBU:s president kallade beslutet för en våldshandling och den värsta sortens censur. Ganska snart bestämde Radio- och TV-unionen sig för att hjälpa ERT-journalisterna att sända vidare via EBU. Budskapet var att public service, som demokratins röst, inte fick tystas. Det där höll på i några månader.
Didn't last very long because within a year there were elections. A new party took over and reopened it again. Σχολιάζουμε την επικαιρότητα.
Ny regering med en ny inställning till ERT, så var de välkomna tillbaka.
ERT News. ERT News. Οι ειδήσεις είναι εδώ.
Det här är talande för hur public service i Grekland ser ut, säger Timios Saharopoulos. Kopplingen mellan staten och radio- och tv-bolagen är så stark och skyddsvallarna mot påverkan så porösa att varje ny regering kan göra i princip vad de vill när de har makten. Stänga ner, öppna upp, tillsätta kompisar, sparka fiender.
Forever in the history of Greek broadcasting, politics and broadcasting were intermixed. There was no separation.
Greklands moderna historia är minst sagt kaotisk. Tysk ockupation under andra världskriget, efterföljt av inbördeskrig och decennier av militärdiktatur. Och genom allt detta har radio och tv varit ett viktigt verktyg för makten.
So when you have all these important political and economic events, the government wants to use every tool at its disposal to do what it wants to do. And broadcasting was always conceived as an important tool for every government and every political party. They all talk about independence, but it never fully achieved it.
När militärdiktaturen föll samman 1975 och Grekland blev en demokrati, försökte man också fixa till sin statsmedia, göra den till public service. Det kom till och med över folk från BBC och försökte berätta hur man bäst konstruerar ett redaktionellt oberoende gentemot statsmakten. Men till syvende och sist, säger Timios, ville ingen politiker bli av med sin megafon.
Never. No government, no political party ever wanted that. Because they wanted to use it for their own political purposes.
Det finns flera övertydliga exempel på regeringsinblandning i ERTs verksamhet, i synnerhet under 80- och 90-talet. Premiärminister Andreas Papandreou använde ERT som sin personliga PR-byrå. Och det ryktas att han vid ett tillfälle ringde in direkt till ERT från regeringsflyget och gav order om att sparka en högt uppsatt chef när en nyhet inte föll honom på läppen.
He called up from the airplane and fired the director of news, you know. I mean, so thank God we're past that to a great degree, but the mechanism is still there.
Ja, riktigt så här illa är det inte längre i Grekland. Förtroendet hos tittarna och lyssnarna är hyfsat högt. Och innehållet är förhållandevis oberoende och opartiskt. Men möjligheten att totalt ta över ERT finns fortfarande kvar.
Today probably is more independent than ever before. But the mechanism where they appoint directors and high level personnel is still the same. So at any moment, any government can use it to its advantage. Sometimes it lets it freer than other times. You know, I mean, look what happened in Hungary. Some countries have guarantees, Sweden, Britain, and so forth. Some countries, not very strong guarantees.
Så Öst- och Centraleuropa, delar av Sydeuropa. Där är kanske public service inte riktigt public service som vi tänker det. De bolagen är känsliga för att plötsligt omvandlas från en dag till en annan till regeringsmegafoner och propagandavapen. Men de hundraåriga public service-bolagen hade det väl också klurigt med oberoendet i början. Och där fanns det ju också gott om politiker, typ Winston Churchill, som var redo att ta över hela klabbet. Kanske måste de unga public service-bolagen tillåtas att vandra en lika krokig väg för att bli de där institutionerna som ska bära demokratin. Så hur ser det ut här hos oss idag då? Är det så erfarna Väst- och Nordeuropa? Har vi verkligen fulländat konsten att göra radio och tv i allmänhetens tjänst?
Vi säger att vi ska göra en viss sak, att vi ska leverera oberoende och opartisk nyhetsförmedling och fördjupning till folket. Och jag upplevde inte att vi gjorde det riktigt.
Det här är Jörgen Wittfeldt, chefredaktör och ansvarig utgivare på tidskriften Kvartal, men tidigare mångårig och högprofilerad medarbetare på Sveriges Radio. Bland annat som programledare för Studio 1 i P1. Han klev in i radiohuset på Gärdet i Stockholm 1998 och började jobba på Ekot. Där och då reflekterade han inte svinmycket över själva grunduppdraget att göra radio i allmänhetens tjänst.
Jag tror inte jag var så djup kring det, utan det var så banalt att jag läste mycket Hamilton-romaner under en period i, liksom du vet, i tonåren. Och där framställdes alltid Ekot som det absolut finaste och bästa liksom, nyhetsprogrammet. Jag tror att jag var ganska påverkad av det. Det var liksom, det var hardcore. Det var inget ytligt tv-trams liksom, utan det var riktiga nyheter. För mig var det helt självklart att vi verkligen gjorde det som vi sa att vi skulle göra. Så det där smög sig väl på senare lite mer. Att gör vi verkligen det?
Med tiden börjar han grubbla allt mer. Vad är det som gör att vissa frågor är knepigare att rapportera om än andra?
Vi låg för nära någon form av... Det här är ju så svårt, va? Vi låg för nära någon form av anständighetskriterier som hade satts upp av kanske politiken då. Att det på något sätt fanns en osynlig vägg som bestämde vad som var okej att ta upp och inte, och vad man borde, och vad som gav ryggdunk och vad som gav kritik, var det blev svårt att göra grejer och var det gick helt lätt och smidigt och bara gled igenom liksom. Den där processen intresserade mig mer och mer, så här, varför ska man ha 5 genomlyssningar av ett inslag medan ett annat bara går rakt igenom? Det går inte till så att det kommer en kommissarie från liksom riksdagshuset och berättar att nu har det gått för långt vitt fält, utan det är ju mycket mer subtilt ju. Vissa ämnen, vissa perspektiv möter mera motstånd bara. Det här, ja, man liksom identifierar det som kontroversiellt eller problematiskt, och då blir det liksom en annan process än om du sjunger med änglarna och bara kör det som är förväntat.
Ett konkret exempel var när han och numera kvartalkollegan Magnus Thorén gjorde serien Föregångslandet i P1.
Det var ju en ganska intressant upplevelse bara hela den där, för det var ju egentligen ett uppdrag vi fick så här. Ja, typ lite så här från en chef som tyckte att vi är alldeles för entoniga, vi måste våga mer, kan inte ni göra något liksom? Vi fick väldigt fria händer.
Tanken med serien är att se Sverige, världens modernaste land, utifrån och pröva vår självbild som föregångsland, där vi i en internationell jämförelse placerar oss som de mest progressiva i inställningen till allt ifrån religion till barnuppfostran.
Så gjorde vi den där serien där den första delen hette De desillusionerade humanisterna och handlade om de som jobbade med ensamkommande. Att de tyckte att det var väldigt mycket saker som aldrig sades. Till exempel att många var inte minderåriga och många hade inte alls flytt från krig utan sökt ett bättre liv. Ja, sådana saker som är ganska etablerade idag. Cheferna hade ju så att säga beställt det, men det blev kontroversiellt i redaktionskollektivet.
Serien sändes efter många och nitiska genomlyssningar. Men internt, bland kollegorna, var det inte populärt.
Jag tror att man kände så här, not in my name, var det väldigt många, upplevde jag, som kände. Varför gör vi det här?
Programmet gick över den där osynliga anständighetsgränsen som Jörgen upplevde.
Det var känsligt på riktigt. Det blev början på slutet på min tid på Sveriges Radio, så kan man nog säga.
Jörgen Wittfeldt lämnade Sveriges Radio 2017, efter nästan 20 år. Och trots kritiken så är han fortfarande en stor konsument av public service. Och skulle avgiften vara frivillig och inte tvingande som nu, så skulle han välja att pröjsa för SVT framför Netflix 7 av 7 dagar i veckan, säger han. Men när han nu ser verksamheten utifrån funderar han ju på de där stora orden som är så självklara när man jobbar där. Oberoende är ett sånt ord. Men är det ens möjligt att helt och hållet vara det när man de facto på så många sätt är beroende av staten?
Av och till så var det ju högprofilerade chefer eller tidigare chefer som jobbade som lobbyister gentemot politiken. Och det var ju rationellt, antar jag, utifrån SRs perspektiv, för att föra fram sina frågor och maximera chansen till stora eller oförändrade anslag och förhoppningsvis långa tillståndsperioder. Och tror jag liksom maximera den egna friheten, antar jag, var deras mål. Så lite politisk inblandning som möjligt. Men det blir ju ändå att du ger in i det där.
I politiken?
Ja, det blir ju det. Mm. Det är en följd av modellen som är så ofrånkomlig. Den hand som föder dig kommer du alltid att ha den relationen till, vare sig du vill det eller inte. Sen kan man liksom göra massa fina omskrivningar om oberoende och annat, men det ser ut som det gör.
Tror du att det här uppdraget, det här väldigt storvulna, nästan omänskliga på ett sätt uppdraget, alltså går det att få till?
Alltså hur ska man ens mäta liksom, vad är det att få till det då? Man kan väl bara lägga sig på olika grader av att lyckas eller misslyckas. Det går ju att sträva efter det, absolut. Jag är mer inne på I det liksom landskap som nu växer fram, funkar det liksom att ha en mediekanal som alla måste betala för, vare sig de gillar eller inte, och som dessutom har den här idén att det ska vara en lägereld för hela nationen. Jag undrar om inte den modellen har passerat bäst för det faktiskt. tyvärr kanske jag ska säga, men så bara så som verkligheten ser ut.
Hey, it really did sense that it was over.
Det här är Michael Tracy, professor emeritus i mediestudier på Colorado universitetet.
Public broadcasting was always going to be doomed.
Han tror att public service som fenomen är rökt, finito. Och det har han trott länge. Redan 1998, samma år som Jörgen Wittfeldt klev in på Ekot, skrev Tracy en bok med den braskande titeln The Decline and Fall of Public Service Broadcasting.
I don't know of any public broadcaster now that isn't in some shape or form in a kind of slow motion crisis. I just don't.
Han började tänka på public service som en företeelse som ligger i respirator redan i början av 80-talet när den nytillträdde presidenten i USA, Ronald Reagan, tillsatte Mark Fowler som ordförande för FCC, USAs kommunikationsmyndighet. Myndigheten som bland annat tar hand om frågor om radio och tv. Sen 30-talet hade FCC haft ett regelverk på plats som ställde krav på radio- och tv-kanaler att förhålla sig till allmänintresset. Ja, i någon mån bedriva public service trots sina kommersiella anspråk. Men Mark Fowler ville ändra på det här, som han ansåg begränsade yttrande- och marknadsfriheten.
And Fowler gave a speech in 1981, which I took to be a major turning point in not just in American broadcasting but global broadcasting.
Mark Fowler sa att i alla andra marknader vill vi ha mycket konkurrens och mycket frihet, så varför inte inom TV och radio? Mest känd har den här formuleringen blivit. Vi borde inte se på en TV-apparat som mer än en brödrost med bilder.
He said, from now on, the public interest is that which the public is interested in. From now on, the public interest is that in which the public is interested in. That's a complete philosophical inversion and the antithesis of public broadcasting.
Ja, en antites till public service-tanken, som den formulerades för 100 år sedan av den allvarsamme skotten John Reith. Att inte nödvändigtvis ge allmänheten vad den vill ha, utan vad den behöver. En ålderdomlig paternalistisk idé, absolut, men fortfarande en viktig och högst giltig idé, tycker Michael Tracy.
It was driven by a concept that there is such a thing as a public good, there is such a thing as a public interest, and those are worth pursuing. And that is what has been fundamentally challenged.
Det har gått nästan 30 år sedan han skrev sin bok om att public service kommer försvinna. Men att du lyssnar på det här programmet i Sveriges Radio P1 just nu är ju ett bevis på att det åtminstone inte hänt än. Men runt om i världen går ju diskussionen varm. Behövs verkligen public service i ett modernt samhälle? Ska vi verkligen ha det? Och kanske framför allt, sätter vi fortfarande ett högt värde på den här 100 år gamla idén?
That process is underway everywhere, rethinking. I think basically, do we value public service dollars anymore? And I don't think we do.
Att public service-bolag runt om i Europa befinner sig i olika grader av kris, det har vi ju hört flera exempel på. Drakoniska medielagar i länder som Ungern och Polen har omvandlat public service till statsmedia. I Sydeuropa är public service som en pingisboll som skjuts mellan oberoende och statskontroll.
Looking at the overall picture, I think there is a stronger influence of the state in the media, and I expect that to continue.
Marius Dragomir på tankesmedjan Media and Journalism Research Center ser också hur bolagen i det annars så trygga Nord- och Västeuropa har mörka moln på horisonten.
What is really worrying to me are various signs in Western Europe where various political forces are trying to dismantle the public media independent as we know it.
Förtroendet för public service är generellt sett högt i de länder där det funkar som bäst och funnits som längst. I Sverige hamnar SVT och SR alltid i topp när SOM-institutet mäter förtroendet för svenska medier. Här är inte Marius Dragomir så orolig över direkt statlig inblandning i det redaktionella, utan här rör frågan snarare finansieringen. Genom att på flera håll göra om licensavgiften till en skatt får politiker större möjligheter att skära ner kraftigt och på sikt göra public service helt obsolet, tror Marius Dragomir.
The moment you lose the public funding model, you cannot come back after 3 years and tell people again you have to pay for this. So politicians have to be very careful about that because they can destroy the service. And to me, this is the most dramatic trend that I can see now.
I Danmark bantades public service ner med en femtedel för bara några år sedan. Flera kanaler behövde läggas ner. Hundratals tjänster försvann. I Finland har stora nedskärningar klubbats igenom i riksdagen. En halv miljard måste sparas in bara det närmsta året. Och i USA, som ju brukar inspirera resten av västvärlden, har ju Donald Trump sagt att han vill strypa all finansiering till den redan ganska pluttiga public service de har där.
Cutting funding for NPR and PBS. What more can you tell us about that?
Craig, you're right. The president ordering the end of federal funding for both public news outlets which the White House in the past has accused of bias.
Mot bakgrund av det här, hur står det då till i Sverige? Har public service-cheferna fog för de brösttoner som vi hörde i början av det här programmet?
Om det här förslaget blir verklighet så kommer det innebära en stegvis nedmontering av Sveriges Radio?
Nej, Sverige tillhör faktiskt ett av undantagen. Public service-bolagen kommer att få mer pengar de kommande 8 åren än de får nu. Men det är sant att SVT, SR och UR också kommer behöva spara när kostnaderna ökar mer än intäkterna. I synnerhet på grund av ett ökat beredskapsuppdrag. Men i en internationell jämförelse har svensk public service inte fått en svältkur.
När det kommer till sparkrav och sådär, det tonläge som kommer upp då som att det nästan är ett hot mot demokratin att det ska sparas. För oss som jobbar i såna här organisationer där man måste dra in sina egna resurser, det blir faktiskt lite roligt, det blir som satir nästan.
Det finns ju de som tycker att det vore bättre att förändra public service i grunden. Göra det radikalt mindre och uppdraget smalare. Men det verkar vara en fråga som för tillfället är politiskt stendöd. Det kommer inte hända nu i alla fall. Inte innan 2033. Ett problem med gamla institutioner som lever på anslagspengar det är att de kan tappa riktningen, säger professor Gregory Farrell Lowe.
It certainly is true that they're too self-serving.
Fokusera för mycket på att bevara sig själva, sina tusentals anställda, sina av staten givna privilegier och glömma bort sitt grunduppdrag.
The problem with the organization is that its own internal interests and longevity can begin to outweigh the principle and ethos, which is the orientation. All of that's true.
Men själva uppdraget, ambitionen att tjäna allmänheten, som formulerades i en tid när det första kommersiella flyget ganska nyss hade gjort sin jungfruresa. Är det verkligen något att bevara? Eller finns det liksom för många allmänheter idag för att kunna motivera det?
I think right now we are living in a moment when we need public anything we can possibly get.
Alec Badenoch på universitetet i Utrecht tycker att idén om ett gemensamt projekt är mer aktuellt nu än någonsin tidigare.
So any institution right now where the public genuinely can possibly feel that they have a stake in it, that it's there for them, that it is not owned by, you know, at a moment when much of the internet is suddenly these giant billionaire companies, we absolutely need institutions that are accountable to everybody.
Det är väldigt få saker som vi tar del av idag som vi har något inflytande över, säger Alec Badenoch. På sociala medier har användarna gått från kunder till att bli själva produkten. Data som säljs mellan olika multinationella techbolag. Allt som på något sätt är public, och formellt i alla fall, ska stå till svars inför allmänheten, inför sina användare eller publik, blir i det sammanhanget en sorts motvikt, säger Alec Badenoch.
The thing with public service broadcasting is that it's kind of impossible.
Public service är ett omöjligt uppdrag.
It's impossible to get it right.
Men det, säger Alec Badenoch, kanske är styrkan.
And I see that as their strength. They are a source of absolutely constant debate. You know, how do you do this?
Vissa hatar det. vissa älskar det, vissa tycker att det är för dyrt, för smalt, för brett, för ängsligt, för vänster. Public service är ständigt omdiskuterat. Om vi ska fortsätta ha det så måste grundpelarna, de stora orden, alltid omprövas. Hur är man opartisk egentligen? Och går det ens? Hur uppnår man oberoende från den hand som föder den? Och vilken allmänhet är det man tjänar?
The debates surrounding public service broadcasting and what it should be are a healthy part of a society. And you can't have those debates if you don't have public service broadcasting. So that's kind of, you know, that's my feeling, is that its fragility is its strength. I will stop this recording now in 3, 2, 1.
Du har lyssnat på Omöjligt uppdrag om framväxten av public service i Europa. Den som har gjort programmet är Freddy Rammel, exekutiv producent Anna Johannesen. Bakom ljudmixen står Johan Hörnqvist och själv heter jag Martin Wiklin. Omöjligt uppdrag är en produktion av Tredje Statsmakten Media för Sveriges Radio.